Hej allesammans, då har det blivit min tur här. Känns lite konstigt att vara här. Jag har varit sjuk i 2 veckor. Det här är liksom min första mänskliga kontakt, känns det som, på 2 veckor. Som jag är lite stirrig eller ja, allmänt konstig, så är det därför. Jag vet inte, men det här när man inte träffar folk så mycket, det är som att man tappar en del liksom sociala koder ibland. Hur var det man betedde sig? Men jag har i alla fall fått ihop en predikan och tänkte predika idag. Det är mitt bästa. Vi är ju inne i ett predikotema som vi kallar för odla goda vanor. Det finns ju många olika typer av vanor som vi kan räkna som goda, och alla kommer vi inte hinna ta upp i den här predikoserien. Men vi har hittills pratat om den goda vanan kring den lilla gemenskapen, att hämta näring i Guds ord eller vila som ett sätt att missionera. Och att odla goda vanor, det tänker jag handlar om att i vardagen, alltså där vi lever våra liv, att i vardagen försöka hitta regelbundna kontaktpunkter med Gud. Med livets källa, med den enda källan som egentligen kan släcka vår djupaste törst och på riktigt ge oss den här näringen vi behöver i livet. Och idag skulle jag vilja försöka dela några tankar kring den goda vanan att tillbe Gud tillsammans med andra. Att fira gudstjänst tillsammans med församlingen. Och först så vill jag dela 2 liksom konstateranden, eller vad man ska säga, som utgångspunkt för den goda vanan att tillbe Gud tillsammans med andra. Och det är att vi dels är skapta för att tillbe. Och det andra är att vi är satta i gemenskap med andra troende. Vi är skapta för att tillbe Gud, vi är tillbedjare. När jag säger så kan man också fråga sig först, vad menas då med tillbedjan? Ofta när vi pratar om tillbedjan så syftar vi på lovsång. På tillbedjan genom sång och musik. Och det är en viktig aspekt av tillbedjan. Men när Bibeln talar om tillbedjan så är det egentligen lite bredare. Det handlar mer om hela livet. Någon har sagt att tillbedjan levs alltid och sjungs ibland. Det ligger något i det. Vi kan titta på 2 texter i Bibeln som pekar på detta. Det första är från Hebreerbrevet 13, vers 15 och framåt. Så står det att så vill vi genom honom ständigt frambära vår lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Det här är lovsången. Men glöm inte att göra gott och dela med er. Sådana offer behagar Gud. En lite bredare tillbedjan som också har att göra med att dela med sig, att göra gott. I Romarbrevet 12, vers 1 så står det att det är Paulus som säger: därför be er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Frambär er själva. När Bibeln talar om tillbedjan så inkluderar det liksom hela livet. Att i ord och handling tillbe Gud. Att frambära hela sitt liv som ett offer till Gud. Bibeln verkar peka på att vår tillbedjan liksom behöver förkroppsligas. Det kommer bli några sådana ramlingar idag i ord. Men det behöver förkroppsligas i en livsstil som uttrycker tillbedjan. Gud vill inte bara ha våra ord, bekännelse från våra läppar. I Matteus 15, vers 8-9 så citerar Jesus profeten Jesaja och säger att detta folk ärar mig med sina läppar. Men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt yrkar de mig. Det behöver finnas liksom ett lite samklang mellan vad vi säger med våra läppar och vad vi säger med våra handlingar. Tillbedjan levs alltid men sjungs ibland. Tillbedjan är alltså någonting som innefattar, inkluderar hela livet. Och om det nu inkluderar hela livet så kan man ju fråga sig, vad är då egentligen tillbedjan? Jag vet inte, går det definiera dig lite mer? Och kanske kan tillbedjan förklaras i termer som att vi tillber det som vi prioriterar högst i våra liv och med våra liv. Vad som är det viktigaste, vad vi älskar, det som våra liv blir upptagna utav, eller vad vårt livssång handlar om. Jag brukar ibland ställa frågan att om ditt liv liksom vore en hyllningssång, vad handlar den om då? Eller om din vardag vore en form av kärlekssång, till vem sjunger du? Säger kanske någonting. Alla människor tillber, tror jag, att alla våra liv kan sägas vara en form av sång. Frågan är bara till vad eller vem vi sjunger. Vad som är mottagaren av våra hyllningar. Och jag tror att vi är skapta för att tillbe Gud. I Kolosserbrevet 1:16 så står det att allt är skapat genom honom och till honom. I Romarbrevet 11:36 så står det någonting liknande, att av honom och genom honom och till honom är allting. Vi är skapade av Gud och även till Gud, till hans ära. Vi är menade att tillbe honom i våra liv. Tillbe är liksom någonting som är inbyggt i oss människor, tror jag. Men Gud är kanske inte alltid den vi alltid tillber. Gud är inte alltid den vi liksom organiserar våra liv kring eller vad vårt liv handlar om. Den vi värderar och prioriterar högst eller älskar, inte bara med våra ord utan också med våra handlingar. Alla tillber vi, det är bara frågan om vad eller vem. Och vad eller vem vi tillber, det har också betydelse, för det formar oss. Kanske kan man säga att vi blir lite som vi tillber. I psalm 115 så talar psalmisten om avgudar gjorda av människohänder då, som varken kan se eller höra eller tala. Och så säger han i vers 8 att de som har gjort dem ska bli som det. Ja, alla som sätter sin lit till dem. Vi är alla tillbedjare. Vi är skapta för att tillbe Gud. Jag tror att vi mår som allra bäst när vi gör det. Men jag tror också att vi behöver regelbunden hjälp att rikta vår tillbedjan mer rätt. Det andra jag vill säga inledningsvis är att vi är satta i gemenskap. Sverige sägs ju ibland vara ett av de mest individualistiska och sekulära länderna i världen. Det går ju förstås att problematisera det lite grann i hur det stämmer, i vilken grad det stämmer. Men det säger faktiskt ändå något om den kultur som vi omges av och lever i och som vi också påverkas utav. Jag tror att många i Sverige idag kanske förknippar religiös tro med liksom inre, mer personliga erfarenheter och övertygelser. Sekulariseringen har påverkat oss så att tron har förflyttats mer till det privata. Där resultatet också blir lite mer en kroppslös tro som reduceras mer till varje individs erfarenheter och värderingar. Jag tror att den kristna tron i grunden liksom varken är någon form av intellektuell övning eller en känslomässig erfarenhet, utan det handlar snarare om ett gemensamt liv. Bibeln talar mer egentligen om en gemensam tro än en individuell tro. Det är ju alltid ett personligt beslut att följa Jesus och att bli kristen. Men så snart vi är döpta så är tron också gemensam. Vi blir en del av Kristi kropp, som Paulus talar om. Och den här bilden för församlingen som Kristi kropp, det är ju nästan en dödsstöt för privat andlighet. För precis som en kropps olika delar hör ihop, så gör vi det också. Så enligt Bibeln är det nästan omöjligt att tala om sant andligt liv eller andlighet i liksom strikt privata termer. Anden sätter alla som bekänner sig till Jesus i relation till varandra. Och att tänka tron som en privat angelägenhet är egentligen inte helt biblisk, utan speglar kanske snarare vår kulturs individualism. Och jag tror att vi kanske behöver värna om att försöka tänka våra kristna liv som rotat i en större gemenskap. Det är inte lätt med församling, det vet nog kanske många. Med människor som alla är vi som vi varit, med, som ja, kan vara annorlunda och kanske tycker annorlunda än en själv. Det är inte lätt med församling. Det var det inte på Nya Testamentets tid heller, kan man se av breven som är skrivna. Men ändå så talar de om kristen tro som ett gemensamt liv. Trons viktigaste uttryck är liksom inte idéerna, utan mer hur den faktiskt förkroppsligas i handling och i social gemenskap i församling. Man kan säga att praktiker, som till exempel gudstjänsten med dess olika handlingar, ger den kristna tron mer en kropp, gör tron lite mer konkret och påtaglig. Och en central och synlig del i hur kyrkan uttrycker verkligheten, att vi hör samman i Kristi kropp, det är genom att samlas för att tillsammans tillbe Gud och fira gudstjänst. Så låt mig försöka säga något om gudstjänsten. Det är ju något som den kristna kyrkan har firat i alla tider. Exakt hur gudstjänsten ser ut, det varierar väldigt naturligt beroende på plats och tid och så. Men det är någonting viktigt för församlingen att samlas. Och jag tänker att gudstjänsten är en möjlig mötesplats med Gud. Gud vill ha en relation med oss, han vill mötas. Det kan man ju bland annat konstatera genom att se att Gud i Jesus har gjort det möjligt för honom, för oss att komma honom nära. Jag älskar berättelsen om vad som händer i templet när Jesus dör. Jag vet inte om ni känner igen den berättelsen. Men templet var ju liksom platsen där för tillbedjan och det himmel och jord liksom möttes. Och i det judiska templet då, så fanns det två delar. Du hade det heliga och det allra heligaste där liksom förbundsarken stod som bar Guds närvaro. Och mellan de här två delarna så hängde det något form av tygstycke, ett förhänge som skilde de här delarna åt. Och inne i det allra heligaste där Guds ark stod liksom, där fick bara översteprästen komma in en gång per år. Och då under väldigt noga föreskrivningar hur det skulle gå till för att Gud är helig. Vi ska inte gå in närmare på detta. Men vi kan ju notera vad som hände med det här förhänget när Jesus dör. I Markus 15, vers 38, så står det att när Jesus slutade att andas, då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Det är liksom att på Guds initiativ så öppnas en väg till honom. Nu är det fritt fram att komma liksom. Genom Jesu död så har vi tillträde till Fadern. I Hebreerbrevet 10 och 19 så står det, så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp som han har invigt åt oss. Det är Gud som bjuder in oss att fira gudstjänst och att möta honom i tillbedjan som har gjort det möjligt. Det finns ju en väldigt intressant parallell tidigare i den bibliska berättelsen när Gud befriar Israels folk från slaveriet i Egypten. Då befaller ju Gud farao att släppa hans folk så att de kan hålla gudstjänst till honom i öknen. Det är liksom ett av motiven. Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. När människor liksom räddas från syndens grepp så är det liksom delvis för att föras in i en tillbedjan av den sanna guden. Att rikta tillbedjan mer rätt. Och ytterst är det Gud som bjuder in oss till att fira gudstjänst med honom, till att möta honom. Och Gud är inte bara närvarande som en form av åskådare, utan Gud är faktiskt också aktiv i gudstjänsten. Och här kan man slänga in att vi rör oss vid det här mysteriet, att det är en treenig Gud som vi tillber. Det är Fader, Son och Ande. Det finns formuleringar som att i gudstjänsten så är den treenige Guden aktiv. Det är genom Jesus som vi kommer till Gud i tillbedjan. Det är i den helige ande som vi firar gudstjänst och det är till faderns ära. Det här kanske låter flummigt och komplicerat, men grundpoängen är att Gud engagerar sig aktivt i oss som firar gudstjänst. Gud vill möta oss med sin kärlek när vi möter Gud med vår tillbedjan. Gudstjänsten är också en plats att få påminnas och lära oss mer och liksom förkroppsliga vår tro. Vi samlas för att minnas vilka vi är och vems vi är. Vi samlas för att återberätta de berättelser som liksom utgör grunden för vår tro och för vårt hopp. Under gudstjänsten får vi liksom påminnas och kanske lära oss mer om vem Gud är och vilka vi är. Genom gudstjänstens olika handlingar eller praktiker så får vi liksom tillfälle att tillsammans uttrycka vår tro. Och även kanske låta vår tro få formas av de här praktikerna. Vi kommer ju senare under gudstjänsten att fira nattvard tillsammans. Det är en fantastisk praktik. Vi kan titta lite närmare på den, tänkte jag. Det är något som vi gör som liksom förkroppsligar vår tro på ett sätt. Vad sker egentligen när vi firar nattvard? Och det är en fråga teologer har grubblat över jättelänge och kommer fortsätta grubbla över. Det finns många djup i det. Men i nattvarden så minns vi bland annat Jesu död och uppståndelse. Vi samlas kring det som är det centrala i vår tro. Jesus, när han instiftade nattvarden, när han liksom sa åt sina lärjungar att fira den här måltiden, så sa han att gör detta till minne av mig. Vi minns det centrala i vår tro och samlas kring det. Men när måltiden firas så tror vi också att Jesus på riktigt är närvarande för att dela sitt liv med oss som deltar i måltiden. För att mätta oss med sitt goda. Vi får ta emot Jesus och kan erfara hans närvaro här och nu. Men nattvarden, tänker jag, inte bara ett tillfälle där vi liksom som individer får ta emot mer av Jesus. Utan vi påminns om att vi är i Kristus och Kristus är i oss. Vilket också är en form av bekännelse till varandra i kyrkan. Både genom liksom tid och rum. Paulus, han skriver i första Korintherbrevet att brödet som vi bryter ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda så är vi fast många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Den här texten visar ju ganska tydligt att firandet av Herrens måltid, det är verkligen inte något privat. Det är inte något vi firar liksom själva med Jesus. Utan Jesus vill uppfylla oss som deltar i måltiden så att vi blir ett med hans kropp och därmed också med varandra. Herrens måltid är inte bara en handling där vi ska liksom påminnas om Jesu död och uppståndelse. Utan det är också en handling där vi påminns att vi hör ihop och att vi också har ansvar för varandra i församlingen. Och det är en handling där vi inte bara påminns om detta utan där vi också tror att anden är verksam. Att den är närvarande och också vill foga oss samman som gemenskap med Kristus och med varandra. Det är också någonting jag tänker om gudstjänsten, att det inte bara är tänkt att vara en mötesplats med Gud utan även med varandra som Kristi kropp. Gudstjänst är i grunden en fantastisk grej. Det är ett privilegium att vi har möjlighet att fritt fira gudstjänst. Men frågan kanske dyker upp, vad gör vi då när det inte alltid upplevs som fantastiskt? Det kanske inte varje söndag vi upplever att det är så fantastiskt, att det blir ett stort möte med Gud. Vad gör vi när gudstjänsten inte uppfyller våra förväntningar, när det känns torr och tråkig? Det finns kanske inga lätta svar på det, men låt mig dela liksom några tankar. Tänk att i vårt samhälle så finns det en ganska stark inriktning på konsumtion och på underhållning. Vilket kan påverka oss också när vi tänker kring gudstjänsten, att det är något som vi konsumerar. Och detta har kanske influerat oss särskilt under pandemin då vi liksom bara har haft digitala gudstjänster över liksom den skärm som många av oss också använder när vi till exempel tittar på serier, filmer eller annan underhållning. Men gudstjänsten, det är inte någonting man i grunden liksom konsumerar. Gudstjänsten är inte en vara vars främsta funktion är liksom att ge mig något. Och om gudstjänsten då liksom inte, jag vet inte, lyckas fånga min flackande uppmärksamhet med uttryck som passar mina smaklökar, då kan man bara byta kanal. Det är liksom, då har man liksom fått gudstjänsten lite om bakfoten, tänker jag. När man firar gudstjänst så är man gudstjänstdeltagare. Man är inte form av biobesökare som efteråt recenserar vad man har sett på. Utan vi firar gudstjänst tillsammans. Det är inte bara de som syns framme på estraden som gör gudstjänsten, utan vi firar den tillsammans. Och om vi säger att syftet med gudstjänsten är att vi vill möta Gud och Gud vill möta oss, då kan man tänka gudstjänsten som att vi för ett form av bönens samtal. Där vi som deltagare liksom både lyssnar efter Guds tilltal och också ger vårt gensvar. Vi svarar. Så min uppmaning är liksom att sitta inte passivt och titta på. Utan på olika sätt delta aktivt i gudstjänsten och för det här bönens samtal. Och det behöver inte vara att man måste använda sig av bönestationer, man måste sträcka upp händerna. Det kan vara lite personligt hur man aktivt deltar. Jag vet att i min förra församling så var det en som alltid satt så här med händerna i kors. Men när man lär känna honom, det är ju så han aktivt lyssnar och sitter med. Liksom. Så det behöver inte se ut på ett visst sätt. Men jag vill uppmata dig liksom, försök att på olika sätt delta, samtala med Gud under gudstjänsten. Och använd gärna av bönestationerna. Liksom. Det kan vara ett konkret sätt att när man inte kanske har ord så kan man tända ett ljus som ett form av, en form av bön eller vad det kan vara. Och var gärna med och be för gudstjänsten. Det är någonting som vi gör tillsammans. Jag vill också skicka med att komma ihåg att det kan faktiskt ha väldigt stor betydelse för andra att du deltar i gudstjänsten. Jag vet att när jag för ett gäng år sedan nu gick igenom en utmattningstid, då var det verkligen inte alltid jag kunde gå på gudstjänster eller orkade det. Men ibland så gick jag på gudstjänster bara för att få stämma in i andras böner, för att säga amen till de andra bad. Man kanske kom och var helt slut men, och inte orkade sjunga med i sångerna. Jag uppfattade inte vad som sades under predikan, men jag kunde säga amen till andras böner och få känna mig buren av gemenskapen. Eller bara få titta på barnen kunde jag gå, för de var så fulla av liv. Så. Det kan ha betydelse för andra att du deltar i gudstjänsten. Tänk inte alltid att gudstjänsten alltid ska ge dig allt. Om ni förstår vad jag menar med det. Sen ska man alltid jobba med gudstjänster och försöka liksom, ja, göra dem bättre på ett sätt så att vi lättare kan möta Gud. Det är det handlar om. Och jag vet att det ofta kan vara en kamp att få till det. Och det är ju ofta när det är någonting som är viktigt. Då är det oftast en kamp. Och ibland kan bara den här att du eller jag kommer på gudstjänsten. Att vi dyker upp. Att det är en form av tillbeden i sig nästan. Att vi säger med vår kropp och med vårt beslut och med vår tid till Jesus att jag vill följa dig. Jag vill möta dig. Det kan vara nog i sig ibland. Men att odla en vana av att gå till kyrkan för att fira gudstjänst, det kan vara ett av de viktigaste besluten i ditt och mitt liv. Och jag vill ge liksom ändå två skäl till varför jag tycker det är värt att ta upp kampen och göra gudstjänstfirandet till en regelbunden vana. Och det första är just det här att jag tror att vi behöver stämma vår tillbedjan. Vi är tillbedjare och vi behöver regelbundet stämma vår tillbedjan. För det är så mycket i vår omgivning som ständigt vill dra oss åt andra håll eller till andra gudar. Gudstjänsten, det är en sån plats där vi får stämma liksom våra instrument eller vad man ska kalla det. Så att vår tillbedjan sjunger mindre falskt. Så att vi liksom påminns om det som är sant förhoppningsvis. Att det finns hopp, att döden inte är slutet, att det finns förlåtelse. Att vi är älskade. Vi får stämma våra liv utifrån de sanningarna. Att Gud är god. Att han har makt. Vi får stämma våra liv utifrån det. Den konkreta tillbedjan på söndagar. Jag tror att det hjälper oss sen att bättre tillbe med resten av livet. Under vardagens liksom andra sysslor som uppfyller oss. Så det är ett skäl att fira gudstjänst. För att ha en plats där man stämmer sin tillbedjan. Och också för andra, för att sätta oss i gemenskap med varandra. Jag tror att för många så kan bland den privata liksom tillbedjan nästan vara mer attraktiv än den gemensamma tillbedjan. Och man kan ju fråga sig, är det så betydelsefullt att fira gudstjänst tillsammans med andra? Räcker det inte med min egen andakt? Och här kan man ju liksom se spåren av individualismens påverkan så. Men gudstjänsten utmanar det som kan bli negativt med individualismen. Jag tycker generellt att är det någon vana man ska satsa på, så satsa gärna på vanor där man gör det gemensamt med andra troende. Dels för att få stärkas av andras böner, av andras perspektiv. Ibland att få utmanas, ibland för att få korrigeras. Om man bara umgås med sitt eget tänkande och tyckande, då kan det bli instängt. Vi behöver varandra där. Så att odla en vana att gå till kyrkan för att fira gudstjänst, det kan vara ett av de viktigaste besluten i livet. Jag skulle vilja avsluta med uppmaningen från Hebreerbrevet 10:24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser dagen närmar sig. Låt oss uppmuntra varandra att samlas för att tillbe Gud. Vi ber tillsammans. Ja, jag tackar dig Gud för att du är en Gud som älskar oss. Du är en Gud som vill möta oss, Herre, på olika sätt, Herre. Tack för att du är en Gud som söker efter oss och som bjuder in oss till att möta dig. Och du ser det vi har pratat om idag, om att fira gudstjänst, Herre. Du ser om utmaningarna vi kan uppleva med det. Du ser också möjligheterna, Herre. Jag ber att du skulle hjälpa oss. Hjälp oss att bättre fira gudstjänst, Herre. Stärk oss och hjälp oss att odla goda vanor i livet, Herre. Där vi får stämma våran tillbedjan rätt, Herre. Där vi får sättas i kontakt med varandra i din församling, Herre. Kom helige Ande resten av gudstjänsten och be att du skulle möta oss på olika sätt, Herre. Och hjälp oss att delta i gudstjänsten. Amen.